Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Polispodden i Lund. Och som vanligt har jag Patrik Isaksson med mig.
Hej. Hallå, hallå. Hej,
hej. Hej. Och det är höst, det är mörker och det är annat otäckt.
Så har det blivit nu. Men nu är det ju december när vi spelar in det här och då är det ju julstämning snart på gången. Ja, det börjar lysa upp i husen. Jättetrevligt.
Ja. Har du varit med i mustaschkampen?
Jag var ju inte det i år. Även om jag har lite skäggväxt så i år blev det ingenting.
Nej. Jag tyckte jag var rätt snygg i min.
Ja, det är det absolut. Ja. Flera poliser så, som hängde på den.
Ja, det var det. Så att, det är ju alltid trevligt när man får se lite mustascher i korridorerna här. Och vi har lite möjligheter att tycka att vi är lite extra snygga under november. Min fru håller nog inte med. Men det var inte därför vi är här idag. Du, berätta lite. Vi har ju haft lite för oss.
Ja, vi har ju under den här veckan nu så har vi syns mer än vanligt ute, får man säga. Vi har ju försökt fokusera våra arbetstider och vår synlighet på i särskilda stadsdelar för att öka intensiteten. Och det har gett effekt. Det är ju många som har sett oss och kommenterat på olika sätt att vi är ute.
Mm. Vad har vi för syfte med det egentligen? Och
det är ju dels är det att vara synlig och vara närvarande och ta tillfället i akt och vara kontaktsökande och skapande. Och det kommer fram många som pratar med oss också när vi har stannat till. När vi har stått i en korsning tillräckligt länge så kommer fram och pratar med oss. Vi har ju haft hästar, ridande poliser och vi har cyklat runt och rört oss till fots också. Det är många som kommer fram och pratar med oss. Och det ger oss ju en bild av hur det ser ut i den stadsdelen när vi pratar med oss som bor där. Och sen ett delsyfte där var ju att antalet bostadsinbrott i Lund sticker ut nationellt. Nationellt går bostadsinbrotten ner och det är jätteglädjande. I Lund ligger de kvar på ungefär samma nivå som de har gjort de senaste 5 åren. Det anmäls ungefär 350-360 bostadsinbrott per år, så ett om dagen ungefär är det tyvärr i Lunds kommun. Så vi försöker satsa lite extra på det också nu under samma tid.
Mm. Jag tänker att det är ju, där fastnar ju andra saker i nätet där, tänker jag, när vi gör de här insatserna. Och det är ju även trafikbrott, vi har ju till exempel olovliga körningar och vi hittar ju massa avställda fordon och folk som inte riktigt sköter om sina bilar som de ska, till exempel. Mm. Och så har vi ju haft några narkotikabrott och lite smått och gott, så det är ju inte, det händer ju mycket kring en sån insats kan man väl säga.
Ja, det är jättebra. För oss är det jättebra. Mm. Är det bra för oss, tänker jag, så är det bra för lundaborna också.
Precis. Ja, jag är ju en sån, eftersom jag jobbar som områdespolis så är ju den personliga kontakten jätteviktig. Och det är ju också så att i och med att vi är synliga så kommer ju folk att säga så här, men ja, har ni varit på den adressen eller har ni... Har ni sett det där skjulet där med de här bilarna där och så här? Så att vi får jättemycket tips och också en statusuppdatering. Hur mår oss det i områdena?
Mm.
Och den är ju svår att få på ett annat sätt. För du kan ju egentligen bara skicka in så här på polisens sida liksom tips och annat så. Men det är ju rätt så opersonligt. Och jag tänker, får du träffa en polis så det kommer massa ur ändå som man vill prata om.
Ja.
Så mycket tummen upp för dig alla ni som hjälpte oss där.
Ja, och just det här med bostadsbrotten, de ligger kvar på samma nivå, men man kan säga att resten av den anmälda brottsligheten går ner i Lund. Det är inte så att komma till det nästa år när vi har ett års statistik, men antalet anmälningar går ner i Lund. Och så är det inte på alla ställen. Så det är ju bra cred för lundaborna och kanske lite för lundapolisen också.
Ja, sen där kanske finns yttre faktorer som påverkar också som man får ta i anspråk. Men vi kan väl återkomma med det helt enkelt.
Så blir det nästa år.
Så kan vi nörda ner oss lite i statistik, det tycker vi om. Du, jag tänkte också så här. Där finns ju, vi har ju lite, det är ju speciella tider nu.
Mm.
Och jag tänker med det här med alkoholförsäljning efter 22. Det är ju en liten sån här liten rekommendation som vi skulle följa.
Ja, och det måste jag säga att även innan de nya restriktionerna kommer klockan 22 eller när vi inte fick sälja alkohol efter 22, så har ju Lunds krogar skött sig bra när det gäller corona och restriktionerna. Det var rätt mycket folk ute, men ändå helt okej. Okay. Det har vi sett tillsammans med Lunds tillståndsenhet. Men efter 22 nu så visste vi inte riktigt hur det skulle gå. Men ja, som man kunde förvänta sig, det har gått jättebra. Nationerna har ju stängt ner och det gör ju faktiskt restaurangerna också i princip. Det är tråkigt för dem naturligtvis, men när man tänker i coronahänseende så har det fungerat.
Mm. Ja, absolut. Och det får man ju också tänka på. Ja.
Så är det. Det rullar på.
Ja, men det gör det.
Jajamän.
Ja, men vi kör på i Lund. I full sprutt. Då har vi ju... Vi har ju bjudit hit en gäst, Patrik.
Jajamän.
Ja, och är det du som har varit pappa till detta?
Ja, det vet jag inte. Vi försöker på olika sätt visa på alla sorters funktioner och anställningar man kan ha inom polisen.
Ja.
Det finns ju en mängd olika varianter.
Ja, det är ju jättespännande. För att när vi verkligen började titta lite på vem som är anställda här i polishuset i Lund, så var det ju hur många funktioner som helst.
Mm.
Och därför har vi ju då hittat en expert i området.
Jajamän. Där.
Och det är Hanna, välkommen.
Hej och tack så mycket.
Är du en expert på det här med de här... Ja, yrkesgrupperna här som inte är polis?
På sätt och vis är jag väl det, för att i min roll som jag har nu så har jag möjligheten att träffa väldigt många olika funktioner inom polisen. Så att varje dag egentligen träffar jag nya människor och det är jättelärorikt och spännande.
Vad har du för funktion? Du är ju anställd av polisen som jag förstår. Vad är det du sysslar med?
Jo, det stämmer. Jag har ju ingen polisutbildning utan jag är jurist i botten. Jag har läst 5 år här i Lund, så det är trevligt att vara tillbaka här. Den titel jag har nu, det är dataskyddssamordnare. Så jag jobbar alltså med personuppgifter och hjälper poliserna i sitt dagliga arbete hur de ska hantera personuppgifter. Register har vi ju mycket och underrättelseinformation där man får vara... försiktig när man hanterar personuppgifter för att dels skydda den personliga integriteten och dels skydda vår egen information.
Mm. Ja, det är sånt som man inte tänker på när man själv jobbar, utan man har ju sitt eget skrå, kan man väl säga. Det här är jag van vid, det här gör jag. Jag är ute, kör radiobil och så vidare. Så man tänker ju inte på det riktigt att det behövs sådana hjälp. Eller man behöver den hjälpen. Säg att jag har lite problem med någon form av något sådant spörsmål som gäller dataskydd. Då ringer man dig.
Precis. Så det är ju det som är mitt mål. Att poliserna som jobbar ute, ni ska kunna göra det i lugn och ro utan att behöva bekymra er om dataskyddet. För det ska jag sköta och se till att ni får bra information, bra verktyg så att det flyter på. För det ska ju aldrig, lagstiftningen ska ju aldrig vara ett hinder för att bekämpa brott, utan det ska vara någonting som hjälper oss. Vi får bara vara försiktiga med hur vi hanterar personuppgifter.
Just den biten känns som att vi har landat hyfsat i. Vi är en stor myndighet, stor organisation, men vi försöker göra rätt i GDPR-syfte också.
Absolut, och jag upplever att man är väldigt intresserad. Man vill ju göra rätt. Mm. Och det har ju varit en del i media. Man har ju hört Datainspektionen har gjort olika nedslag. Bland annat det här med klaner har det varit mycket debatt om. Och att man gör granskningar där. Men jag tror verkligen, jag vet att vi hanterar det på ett väldigt bra sätt.
Mm. Vi var trygga i den inspektionen som de gjorde.
Mm.
Mm. Ja, men det är bra. Ja, du är en av många av de här olika yrkesgrupperna som finns inom polisen. Patrik, vad har du...
Ja, jag vill ju egentligen dra... jag vill berätta om hur jag började som polisanställd. Hemma i Mjölby, jag är en östgöte i grunden, så började jag som receptionist och kontorist inom vid Mjölbypolisen. Så jag har lärt mig att skriva pass för hand, svara telefon och allt det här som inte syns, det administrativa med diarieföring och drog mycket kopior. Så jag hade en jättebra grund efter några år när jag kom på att polis kan man ju också jobba som. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle jobba som polis när jag var 18-19 år. Mm. Så det har jag haft jättestor nytta av under de här 30 åren som jag har jobbat inom polisen.
Ja, men där är ju verkligen sådär, och jag tänker ju på alla de här stödservice vi har för att som ser till att våra bilar är servade och så. Det känns ju lite som man är en liten rockstjärna då när man kör ut, för alla tar hand om roddar i våra grejer och ser till så allting funkar och så. Så att det, där finns ju den funktionen också. Mm. Och receptionister som du säger som faktiskt gör ganska mycket med bara det här med passen som är ju så himla... Ja, det tar mycket tid i anspråk såklart, men det behövs.
Mm. Och ja. Det är en bra rullans och en stor produktion när allt rullar. Med, som tekniken ska funka, passbokningarna ska rulla på, vi ska manna upp. Så det är också en stor inre organisation.
Mm. Jag hörde någonstans att Lund, vi var nästan SM-mästare i pass. Är det sant?
Förra året så gjorde vi många pass. Gjorde vi. Ja. När det var extra långa köer så gjorde vi mycket också. Absolut.
Mm. Okej. Okay. Ja, men då låg det något i det i alla fall. Mm. Ja, men så bra är vi här, Anna. Det gäller pass. Du, berätta lite, vad har vi för... Vi har ju andra funktioner här i polisen här som är viktiga att nämna, tycker jag.
Jo, det stämmer. Man får ju tänka på att polismyndigheten är ju Sveriges största myndighet. Och en vanlig svensson, kanske det första man tänker på, det är ju den patrullerande polisen ute på gatan i sin uniform och så. Men bakom, som du säger, så har ju poliserna ett stort stöd. Och det är allt ifrån jurister, som jag själv, ekonomer, ingenjörer. Vi har systemutvecklare, alla möjliga olika utbildningsbakgrunder som behövs. Bland annat som civila utredare. Så för att utreda brott på polisen måste du inte ha en polisutbildning, till exempel. Sen där jag jobbar på kansliet, där jobbar vi mer på en strategisk nivå för att få hela myndigheten att fungera med alla olika kugghjul. Och där har vi ju verksamhetscontrollers som ser till att vi sköter allt det administrativa arbetet ordentligt. Vi tar hand om de resurserna vi får och vi fördelar dem på ett bra sätt. De följer upp, de gör riskanalyser och så vidare. Så att det är ett stort maskineri och det krävs många olika funktioner.
Mm. Ja, det har ju inte alltid varit så, Patrik. Utan förr var det ju så att nästan alla var ju utbildade poliser och hade hand om ekonomi och lokaler. Ja, det har de kanske stundom här också
nu. Det är en bättre mix nu.
Ja, det är det.
Både de som har polisiär erfarenhet och de som har en annan utbildning, framförallt som är utbildade i fastighetsförvaltning eller ekonomi eller HR, alla HR-frågor vi har.
Ja, jag vet. Vi har ju haft nytta av kriminologer också. Mm. Det här med att ta in, ibland så gör de ju faktiskt arbete åt oss liksom från universitetet och de har ju så här intressanta spörsmål som vi gärna vill ta del av och det är ju fantastiskt och det är ju lite lyxigt att ha Lunds universitet runt hörnan här.
Så. Nu börjar vi ju anställa kriminologer också i olika funktioner. När kriminologutbildningarna rullar på nu några år så har de skaffat sig den erfarenheten som är. Ja, kan de jobba som utredare till exempel.
Mm. Jag bara tänker på de här systemvetarna som man nu kan ha eller man kan ha en utbildning som systemvetare i grunden och söka till systemutvecklare inom polisen.
Mm.
Så får det vara. Jag tänker på alla de här apparna som vi har fått inom de senaste åren här. Jag har ju varit med på den här tiden då man tryckte in radioknappen när man skulle ha man ville kontrollera ett registreringsnummer på en bil, så fick man trycka upp och så ibland fick man vänta en kvart för man fick köra efter den här bilen och då kunde man hamna upp i Eslöv nästan innan de ropade upp och så vidare och man fick reda på vad det var för sorts bil. Nu tar det 2 sekunder i napp. Fantastiskt!
det är många, vi söker många olika bakgrunder. Det är många som frågar oss vilken utbildning man behöver ha för att kunna jobba hos polisen rent allmänt. Så vi söker ju väldigt många olika människor och kompetenser. Så vi välkomnar ju alla, oavsett om man har en ekonomutbildning eller en juridikutbildning eller om man läst beteendevetenskap eller... Ja, det finns så jättemycket man kan göra inom polisen. Och vi vill ju ha den mixen, den bredden inom, oavsett om man jobbar som utredare eller jobbar på HR eller på kommunikation eller så. Så det viktigaste tänker jag, om man är intresserad av att jobba inom polisen som är en jättebra arbetsgivare, då går man in på polisen.se och letar efter söka jobb eller jobba hos polisen. Så finns det mycket gott där.
Var det där du var inne och sökte jobb?
Det stämmer.
Eller hur gick det till? Liksom? För du har ju ändå en diger bakgrund. Du var jurist i botten.
Ja, det stämmer. Så jag läste ju här i Lund och fördjupade mig inom skatterätt. Detta härliga ämne. Dock så fick jag inget jobb inom skatt. Så jag började som utredare på Migrationsverket. Och då kommer jag i kontakt med mycket människor och olika bakgrunder, och jag fick det här utredarperspektivet. Sen tog jag mig vidare därifrån och satt som tingsnotarie på Lunds tingsrätt. Och då fick jag se det brottsbekämpande perspektivet eller brottsutredande perspektivet. Så tog jag mig vidare därifrån. Jag var först lite inne på åklagarbanan, men så såg jag att det fanns mycket jobb inom polisen även om man inte hade polisutbildning. Så då sökte jag den här tjänsten som jag har nu som dataskyddssamordnare. Och i den rollen så är jag ju ute i verksamheten väldigt mycket för att se vilka behov som finns, vilken hjälp som man behöver. Så då har jag ju varit på alla LPO från Västervik i norr kan man säga till Trelleborg i söder. Och då har jag ju fått vara med ute i verksamheten och se väldigt mycket, pratat med många poliser och förstått att detta är ett jätteroligt yrke. Så jag känner att det är någonting som passar mig. Jag är inte riktigt den här teoretiken som jag trodde, utan jag vill jobba mer praktiskt.
Mm. Ja, absolut. Och det, där finns ju, där är man redan i rullorna här inom polisen, tänker jag. Om man har jobbat som civil utredare eller om man har någonting annat så finns det något som heter funktionsinriktad polisutbildning. Vad innebär det?
Det är ju en möjlighet för den som har jobbat minst 2 år på polisen och har utredarerfarenhet att få en 18 månader betald polisutbildning, så man blir alltså polis efter 18 månader och får då behålla sin tjänst. Man kanske jobbar som vad kan det vara, civil utredare, det är ju många som går den här funktionsinriktade utbildningen.
Och när de kommer tillbaka sen så har de ju polismans befogenhet, och det är egentligen så öppnar det upp verktygslådan lite mer om man jobbar som utredare. Det behövs ju inte, alla behöver inte bli polisutbildade för att jobba som utredare, men det är några som får den möjligheten att utvecklas ytterligare lite. Mm.
Och då är det ju en komprimerad utbildning där man fokuserar kanske på de mer praktiska momenten. Man har kanske redan juridiken i sin ryggsäck, men man behöver lära sig att köra polisbil eller ta hand om skadade och så vidare. De mer praktiska bitarna.
Så det handlade, du sa ju att du var mer praktiskt lagd. Sen slutade du berätta det, du ska ju gå vidare.
Ja, det stämmer. Jag har sökt in till polisutbildningen, den riktiga då. Eller riktiga, men den fullängds polisutbildningen som är på 2,5 år. Och jag börjar i januari i Växjö. Ser väldigt mycket fram emot det.
Ja. Där har vi också, vi har ändrat våra antagningsrutiner. Du sökte, när sökte du? Var länge sedan du sökte?
Ja, jag sökte för nästan 1 år sedan. Gjorde testerna och blev klar då. Blev godkänd. Sen är det så nu för tiden att man får välja inom en 2-årsperiod vilken termin man vill hoppa på. Och då fanns det möjlighet att börja nu i januari, så då tog jag det.
Mm. Så då är du riktigt taggad nu då. Kan inte vänta. Drar du sådana streck på väggen, så här nedräkningar?
Ja, men det är nästan så. Jag har gjort alla förberedelser jag har, så att jag kan bo i Växjö de veckorna jag är där. Jag har skaffat min kurslitteratur, jag har en fadder och ja, jag är taggad. Jag tränar också väldigt mycket.
Ja, det är föredömligt alltså. Du, har lett en plats hos oss i områdespolisen.
Det låter fint.
Jag paxar en plats. Du, så tänkte jag så här, du har, har man någon speciella, jag tänker så här, poliser, det är ju ett speciellt släkte. Kan man se om det är, om man är polis på något sätt?
Absolut, du har ju den obligatoriska outfiten med fotriktiga skor, det är då gymnastikskor eller kängor på vintern. Sen har du dina friluftsbyxor, ofta av märket Fjällräven. Finns det även andra märken, men det är Fjällräven som ligger i topp. Sen kanske någon polotröja på det. Keps. Snabba glajer. Det,
ja, ja. Det här låter bra. Det är inget som jag har sett dig med.
Nej, jag kommer förbi det. Och det är väl de fördomarna eller den synen på polisen vi vill inte komma ifrån. Det är väl bra det också, tänker jag, men få ännu en mix så att vi får en större variation på alla medarbetare inom polisen. Ja. Även de som är polisutbildade.
Ja. Nej, men gemensamma nämnaren är väl egentligen att vi tycker om fikor, alla liksom tårtor och kakor och
ja.
Du vet, där är alltid någon som säljer såna här för idrottsföreningar, man får köpa en hel burk med såna här dammsugare som jag har på mitt kontor. Ja, men du vet, så att
det, ja, men det är mycket kaffe, mycket snutkaffe, och då ska det vara riktigt starkt. Skeden ska ställa sig i muggen när man sätter i den.
Ja.
Och tårta och pizza och gripgodis och ja,
ja,
man riskerar inte att bli smal på polisen.
Där är.
Nu sitter jag och funderar på något helt annat här. Jag tänker på alla de olika funktionerna vi har, alla arbetsuppgifterna, våra arbetstider. Alla jobbar ju inte treskift och nattetid och helger, utan det är väldigt många som, de flesta av dem vi har pratat om idag, de jobbar ju måndag till fredag på dagtid. Det är också viktigt att veta, tänker jag. Sen har vi ju arrestantvakter, de som jobbar i våra arrester, de jobbar såklart treskift. Vi har ju gränspoliser som jobbar ute på Lenacken eller i hamnarna. De jobbar ju också treskift såklart. Men det, så vi har en bra mix där också. Man behöver inte vara rädd för att man, om man tror att man ska jobba bara jobba på helger och kvällar bara för att man jobbar inom polisen. Så är det inte så heller.
Nej, ja, men det är så. Men du, Hanna, nu kommer du få ha treskift här framöver. Hur är du nattmänniska?
Jag har aldrig jobbat natt tidigare, så det blir ju en utmaning kan man säga. Men faktiskt nu parallellt med studierna så ska jag jobba extra som arrestantvakt. Så då får jag ju känna på det och kommer även få en hel del annan erfarenhet som är viktig inför polisyrket.
Jag tänker, vad ser du framför dig sen? Nu tar Magnus för givet att du ska ut och jobba som radiobilspolis.
Jo, men det är ju där jag vill börja. Jag vill verkligen ha den erfarenheten och jobba hands-on. Hjälpa människor direkt i en situation. Sen är man ju aldrig fast i en tjänst på polisen, utan du har väldigt stora möjligheter att byta. Så att du kan ju börja som ingripande polis, ta dig vidare i organisationen. Och någonting som jag tycker är väldigt spännande, det är när man jobbar fokuserat. Det finns ju fokusgrupper som jobbar mot narkotikahandel. Där hade jag tyckt att det var väldigt spännande att jobba.
Mm. Ja. Ja, men vi önskar dig såklart lycka till här nu och hoppas du får en trevlig utbildningstid där. Och vi finns alltid här om det är om det är någonting som du behöver.
Stort tack.
Apropå fika, Magnus, du hade en liten anekdot.
Ja, precis. Ja, men du, jag tänkte vi skulle avsluta med det här. Semlorna dyker ju snart upp, såklart. Och det gillar vi. Men visste ni att 1952 så var det väldigt viktigt att man skötte tiderna så att man inte sålde semlor för tidigt. Det var så att det var en polispatrull som upptäckte semlor i sån här konditori ute i skylten där. Och det gillade inte de poliserna, för det, man fick missan inte lägga ut dem för tidigt. Så de här stackars bagarna fick ju då böter då. För det är ju faktiskt så här att 1952 så var det jordbruksnämnden som fastställde tiderna när man fick sälja de här semlorna. Och det gällde ju även prissättningen på de här. Så att så alla skulle kosta lika mycket.
Mm.
Så att, och det var ju bra i sig, så slapp man ju springa runt och kolla vad de hade billigaste så här, 240.
Den brännande frågan är dock, togs de i beslag? Var det en polis som smakade de här semlorna istället?
Det tror jag, vill ju låta det, det står ju ingenting om det, men ja, det gjorde de nog. Nej, jag vet faktiskt inte. Men vi hoppas på tiderna blir bättre. Det var inte alltid bättre förr, i alla fall inte när det gäller semlorna.
Nej,
nu har de fått bättre, större frihet i alla fall. Du, med det sagt så tackar vi väl Hanna för idag.
Verkligen.
Och även mycket. Dig Patrik, för att du tog dig tid och pratade med oss här i podden.
Ja, absolut. Tack så mycket.
Ha det gott.
Ha det fint.
Hej, hej.
Hej.